Vad är det som gör Antarktis så speciellt just när det kommer till de här plattjordarna? Och vilket är det här inom citat slutliga experimentet som en gång för alla ska avgöra vem som har rätt, plattjordarna eller vi andra globetards som de kallar oss?
You're not a globetard. Please do not tell me you're a fucking globetard. Holy shit, dude.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1.
Quantum Leap.
Sukotikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum Leap. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Upptäcktsresor handlar inte om att förändra världen. Världen är vad den är. Ingenting förändrades med världen när Amundsen anlände till Sydpolen. Det är vi som förändrades. Upptäcktsresor leder till ett nytt sätt att se på världen, inte till en ny värld. De här raderna skrev jag ner med kulspetspenna på baksidan av en skruttig elräkning sent på söndag kväll. När jag funderar på vad nästa veckas kvanthopp ska handla om. Sen följande morgon fick jag tänka efter lite. Vad var nu den där idén som jag hade? Ah, just det. Moderna upptäcktsresor. Framförallt en inom citat upptäcktsresa som ska gå av stapeln nu i december. I Amundsens spår faktiskt. På sätt och vis. Till Antarktis hur som helst. The Final Experiment kallas det här projektet. Det slutliga experimentet. Det finns alltså den här ena frågan av den allra mest grundläggande sorten som de flesta av oss trodde var avgjord. De allra flesta vet ju att jorden är ett klot. Men de som tror på den platta jorden har ökat enormt i antal och inflytande på senare tid. Inte minst i webbens och sociala medias snåriga undervegetation. Och det är för att avgöra det här en gång för alla som en inom citat expedition nu rustas upp. Den ska styra till Antarktis i december för att få det slutgiltiga svaret på en fråga som egentligen ju inte är en fråga nu längre. Är jorden rund eller platt? Jo, det här är på riktigt. Men det är Antarktis också. Dit styr vi nu. Häng med du också. Fortsätt lyssna på Kvanthopp så är du snart lite klokare. För några år sedan stod jag högst uppe i fyren vid Cape Otway i sydöstra Australien, cirka 200 kilometer väster om Melbourne. Det var en blåsig dag med framrusande molntrasor och vandrande vågberg som piskades av en iskall sydlig vind utifrån Bass Strait, alltså Bass Sund, som skiljer åt Australien från Tasmanien, den sista utposten innan Antarktis. Och det är inte svårt att tro den här dagen med den bitande sydliga vinden som går rätt in i märg och ben att Antarktis finns där borta bakom horisonten. Vi är mitt i den sydaustraliska vintern när det här minnet utspelar sig. Det här är inte solkusten, det här är kuststräckan som kallas skeppsbrottskusten av skäl som kanske är rätt så uppenbara. Det är förresten en fascinerande tanke Jag står här alldeles vid den forna gränsen till självaste Antarktis här vid Cape Otway. Australien och Antarktis satt ihop med varandra en gång för länge, länge, länge sedan. De ingick bägge i den forna superkontinenten Gondwana. Gondwana började splittras för omkring 180 miljoner år sedan, men Australien och Antarktis hängde samman ända till Krita-perioden för cirka 85 miljoner år sedan, mot slutet av dinosauriernas herravälde på jorden. De två landmassorna låg vid den här tiden mycket längre söderut, inklusive Australien. I den här skilsmässan som sen utspelade sig, vars gapande sår jag stod och betraktade från observationsdäcket på Cape Otways fyr, drog Australien norrut medan Antarktis blev kvar ungefär på sin nuvarande position vid den geografiska sydpolen. När Antarktis blev ensamt bildades den antarktiska cirkumpolarströmmen, en av världens starkaste havsströmmar som pilar runt Antarktis på cirka 45-55 grader sydlig bredd. Den blockerade de varma havströmmarna norrifrån och isolerade i praktiken Antarktis. Det här ledde inte bara till att Antarktis kyldes ned till den grad att de nuvarande inlandsisarna började bildas, utan det ledde till en global nedkylning. I Australien blev klimatet torrare. När Australien drog norrut blev det också öppet för framtida vågor av mänsklig inflyttning, fast långt senare då. De första moderna människorna nådde Australien för omkring 65 000 år sedan. Det här var förresten långt innan man kom till Europa. Men man kan nog lugnt säga att det var för Antarktis som konsekvenserna blev allra mest dramatiska. Det blev i praktiken osynligt, åtminstone för oss människor. Jag menar, tänk på det här. Mänskligheten har existerat här på jorden i sin moderna form i sådär 200 000 år. Utgår vi från den siffran, 200 000 år, så tja, från den första människan skulle det ännu dröja 198 180 år innan någon människa såg Antarktis. Året var alltså omkring 1820 när den första människan observerade Antarktis med egna ögon. Eventuellt var det den brittiske sjömannen Edward Bransfield eller ryssen Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Det är lite oklart. Deras respektive expeditioner var i trakten kring samma tid. James Cook hade i och för sig varit nära att hitta Antarktis redan under sin andra resa 1772-1775. Han korsade den södra polcirkeln, så han var nära. Men det enda han såg var ett eller annat flytande isberg. Cook utgick från att om det finns en landmassa där nere så är den antagligen rätt så liten och ligger längre söderut vid själva sydpolen. Men det förekom alltså spekulationer rätt länge innan det här. De gamla grekiska filosoferna menade att det måste finnas en stor landmassa på södra halvklotet för att balansera upp länderna på det norra halvklotet. Det här var ju för sig helt spekulativt och baserat på idén om symmetri snarare än på några bevis. Under medeltiden och renässansen ritade europeiska kartografer ofta in en stor okänd kontinent längst nere på sina kartor, baserat på de gamla grekernas snack. Terra Australis incognita, det okända sydliga landet. 1606 blev holländaren Willem Jansson den första europé som bevittnade Australien på plats och ställe. Case closed, kunde man ju tycka. Det här måste ju ändå vara Terra Australis incognita, motviktskontinenten i söder. Men ja, Australien var relativt litet jämfört med den stora kontinent som många trodde att måste finnas. Och Antarktis är de facto alltså nästan dubbelt så stort som Australien. Så många upptäcktsresande och kartografer från 16- och 1700-talet fortsatte att avbilda Terra Australis på sina kartor, fast mycket längre söderut än Australien då. Det är ju i praktiken inte så konstigt att det dröjde ända in på 1800-talet innan någon människa slutligen såg Antarktis med egna ögon. Jag menar som sagt, Australien ligger betydligt mera tillgängligt, inte så långt från ekvatorn i sin norra ände. Och ändå hittade europeerna Australien väldigt sent egentligen, bara drygt 200 år innan de upptäckte Antarktis. Grejen med Antarktis är och har alltid varit att det är helt otroligt avlägset och svårtillgängligt. Havet som omger Antarktis inkluderar några av de mest utmanande och förrädiska vattnen i världen. Ur en sjömansperspektiv var det länge förknippat med dödslängtan att utmana The Roaring Forties, Furious Fifties och Screaming Sixties, som breddgraden omkring Antarktis har fått heta. Vi snackar om några av de allra mest extrema väderförhållandena på planeten. Stormar utan ände, massiva vågor och isberg som lurar bakom de här vågorna. Och då har vi inte ännu ens talat om själva Antarktis och de utmaningar som väntar den som vill utforska kontinentens inre, inklusive själva Sydpolen. Storbritanniens Robert Falcon Scott må vittna om det här med sitt öde. Apropå Scott som alltså förlorade både sitt liv och kapplöpningen till Sydpolen 1912 mot Norges Roald Amundsen. När kvarlevorna efter Scott och hans expedition hittades i november 1912 hittade man också deras slädar. I dem låg det 16 kilo Glossopteris trädfossiler som Scott och hans män hade släpat på in i det sista. De här var de första antarktiska fossilerna som någon människa hade hållit i. De utgjorde de första bevisen för att Antarktis en gång hade varit varmt, täckt av skogar och suttit samman med andra kontinenter, inte minst då Australien. Faktum är att samma sorts fossiler också har hittats i trakten kring Cape Otway i Australien, där som jag stod uppe i fyrtornet och tittade ut över havsvidden där Antarktis en gång låg. I samma trakt har man också hittat fossiler av de många dinosauriearter som strövade genom Antarktis djupa skogar vid den här tiden, innan kontinenten isolerades av havsströmmarna och blev djupfryst. Men ännu apropå det här med hur avsides och isolerat Antarktis är. Än i denna dag ska man verkligen veta vad man gör om man vill bege sig till Antarktis, framförallt till de inre delarna. Antarktis är i princip världens största och torraste öken, en isöken. Ironiskt nog är Antarktis också hem för 60% av allt världens sötvatten. Det finns tillräckligt med is där för att höja de globala havsnivåerna med nästan 60 meter om allt samman smälter. Vilket nu åtminstone inte kommer att ske över en natt. Poängen är hur som helst den att Antarktis är jäkligt svårt att nå. Det här faktumet har spett på en av de mera envisa och irriterande moderna urbana skrönorna.
Is the one continent that nobody's allowed to go to, Antarctica.
Och då kommer vi till det som jag var inne på när jag introducerade det här avsnittet. Tron på den platta jorden som har blivit en hel internetkult som har vuxit rejält på senare tid.
And the earth is
flat.
Flat.
The earth is flat.
My reality, my senses tell me that the earth is flat and stationary.
Innan jag förklarar vad Antarktis har med det här att göra, låt mig bara säga att det är lätt att avfärda konspirationsteorin om den platta jorden som en kuriositet. Jag menar, ingen tror ju på riktigt så. Men jo, enligt en opinionsundersökning som gjordes nyligen tror 5% av vuxna amerikaner till exempel att jorden är platt. Och ytterligare 6% är inte riktigt säker.
You know flat earthers, I guarantee it. But you don't know who they are because they're afraid of talking about it.
1, 2, 3!
We're not crazy!
Och det kan ju tilläggas att de som tror på den platta jorden är väldigt högljudda på de sociala medierna, inte minst på YouTube och TikTok. Trots att åtminstone YouTube aktivt har gått in för att nedprioritera sökresultat för den här sortens konspirationsteorier.
That we don't believe the earth is flat. We have scientific method based proven.
Jag har redan gjort ett helt avsnitt av Kvanthopp om tron på den platta jorden och om hur man på väldigt enkla sätt kan försäkra sig själv om det som vi har vetat sedan Eratosthenes tid för mer än 2200 år sedan att jorden de facto inte är platt. Det här avsnittet finns på arenan, så vi ska nu inte dyka in desto djupare i det här kaninhålet, i det här avsnittet. Vi ska däremot hålla oss till Antarktis. Vad är det som gör Antarktis så speciellt just när det kommer till de här plattjordarna? Och vilket är det här inom citat slutliga experimentet som jag nämnde i början, som en gång för alla ska avgöra vem som har rätt, plattjordarna eller vi andra, globetards, som de kallar oss.
You're not a globetard. Please do not tell me you're a fucking globetard. Holy shit, dude.
Vi kommer till det här. Låt mig först och främst säga några ord om det här med hur jobbig hela den här frågan med det södra halvklotet är för dem som tror på den platta jorden. Som de ser på saken har jorden bara en pol, om vi sen talar om den geografiska eller magnetiska polen. Och det är Nordpolen. Den befinner sig på mitten av jordskivan. Något södra halvklot existerar inte för plattjordarna. Faktum är att det finns särskilt nischade plattjordar som inte ens tror på att Australien existerar. Australiensarna är alla skådespelare lejda av NASA för att uppehålla den stora lögnen om den runda jorden.
So reason number one not to visit Australia is obviously the fact that it is not real. If you attempt to go there, you go on the plane, you're just going to be drugged up and you're going to be brainwashed.
Men okej, det ska medges. Det här är en extrem minoritet, till och med inom den också i övrigt tämligen utflippade plattjordarkulten. Jag menar, det finns ju de facto gott om plattjordare i själva Australien. Och de kan ju inte förneka marken som de går och står på.
So, are you Australian?
Yes.
Problemen för plattjordarna uppstår egentligen på allvar först sen när man frågar dem till exempel att hur långt är det från Sydney i Australien till Santiago de Chile i Sydamerika? Det existerar ingen karta av den platta jorden som hela platta jorden samfundet skulle acceptera. Men kartan som de flesta plattjordare utgår från är i princip vad man kallar en azimutal ekvidistant projektion. I praktiken handlar det om den vanliga världskartan enligt Mercators projektion som man har smetat ut på en rund skiva. Förenta nationerna har den här projektionen i sin logo, vilket plattjordarna älskar att påpeka. Men alltså i verkligheten, på den runda jorden, ligger Sydney och Santiago på knappt 12 000 kilometers avstånd från varandra på motsatta sidor av södra halvklotet helt enkelt. Det finns direkta flygrutter mellan de två städerna. Resan tar sådär 14 timmar. Men på plattjordarnas, inom citat, karta blir situationen en helt annan. På den azimutala ekvidistanta projektionen ligger Australien och Chile på diametralt motsatta sidor av, inom citat, skivan. Avståndet mellan de två städerna skulle, om jorden var platt på riktigt, så där som plattjordarnas karta visar, vara sådär 30 000 kilometer från Sydney till Santiago alltså. Nästan tre gånger så långt som i verkligheten. Det skulle ta mer än två hela dygn att flyga mellan de två städerna på den platta jorden, också om man flög nonstop. Nå, nu har jag alltså hittills bara berört plattjordarnas problem med södra halvklotet i allmänhet och Australien mer specifikt. Det som verkligen får dem att gå i taket är Antarktis.
It's the one continent that nobody's allowed to go to. Antarctica.
Som de ser det är Antarktis inte en kontinent alls. Tittar du på plattjordarnas, inom citat, karta, ser du en vit ring som omger hela jordskivan. Det är Antarktis, som de ser på saken. Antarktis är ismuren som omger och innesluter hela jorden. Det här är ju busenkelt att motbevisa förstås. Antarktis har korsats otaliga gånger. Det finns seglingstävlingar vars rutt löper runt Antarktis. Vi vet exakt hur lång sträckan runt Antarktis är. Drygt 16 000 kilometer. Kryssningsfartygen som besöker Antarktis fullbordar ett varv runt Antarktis på cirka 20 dygn. På en platt jord däremot skulle den här resan inte ta dig runt Antarktis. Den skulle ta dig runt hela jorden. Eftersom Antarktis inte är en kontinent utan en ring av is som inneslutar hela den platta jorden. Och utgående från plattjordarnas karta skulle den här sträckan vara sådär 125 000 kilometer lång. Det skulle ta närmare ett år för ett kryssningsfartyg att fullborda den sträckan utan pauser och med gasen i bottnet hela tiden. En annan logisk kullerbytta som en plattjordare måste göra om hen vill vara renlärig är att acceptera att det inte kan förekomma någon midnattssol på Antarktis. Och det är nu som vi slutligen kommer till det, inom citat, slutliga experimentet som ska gå av stapeln i december. Plattjordarna utgår alltså från att solen aldrig går ner på riktigt. Det ser bara ut så. Solen är liten och lokal och den kretsar några tusen kilometer ovanför jorden i en evig ringdans. På sommaren beskriver solen en snävare cirkel och då har vi alltså midnattssol här i norr. Men i söder funkar ju inte det här eftersom Sydpolen inte existerar och Antarktis inte är en kontinent utan en ring av is som innesluter jordens skiva. Så det är helt omöjligt för solen att synas i skyn 24 timmar i sträck på Antarktis.
Should be very, very easy, right? I mean, on a globe, we would have a 24-hour sun in the southern summer.
In reality, however, there is never 24-hour sunlight anywhere in Antarctica at any time of year.
Det faktum att tusentals människor har bevittnat midnattssolen på Antarktis, inklusive forskarna på Amundsen-Scott-basen vid Sydpolen. Det här viftar plattjordarna bort som en del av konspirationen. Allt det är fake, naturligtvis.
One of the arguments that people give is on a flat earth you can't have a 24-hour sun, a midnight sun in Antarctica. And I totally agree.
Alltså, resonerade en viss Will Duffy, en amerikansk investerare som blev trött på livet som finanshaj och slog sig ner och blev pastor för en liten församling i Colorado i USA. Så här är det, resonerade Duffy. Saken borde ju med andra ord vara ganska enkel att bevisa då.
It took me over a year to come up with the final experiment. Every time I would come up with an idea, it would just never work. And then one day, I got it.
Det enda vi behöver göra är att resa till Antarktis och se med egna ögon. Existerar midnattssolen under den antarktiska sommaren? Så Will Duffy utlyste en utmaning på sin YouTube-kanal med sina personliga besparingar från tiden som finanshaj lovade Duffy att betala resan till Antarktis för en plattjordare och en rundjordare. Och så blev det sen att resan som går under rubriken The Final Experiment, det slutliga experimentet, verkligen tycks bli av. Under den kommande antarktiska sommaren i december åker, inom citat, reseledaren Will Duffy iväg till Antarktis i sällskap med plattjordaren Geron från kanalen Geronism, en av de största platta jordenkanalerna på YouTube med 163 000 prenumeranter. Rundjordaren som representerar oss som inte sov sig genom geografitimmarna i skolan är Dave McKeegan, en populär profil från skeptiker- och fritänkarlägret på YouTube. Hans grej är att slå hål på diverse konspirationsteorier och foliehatterier, vilket han är väldigt bra på faktiskt.
In December, I will be heading all the way to Antarctica to take part in what is being dubbed the final experiment.
Dave McKeegan själv vill poängtera att det hela inte ska ses som ett seriöst vetenskapligt experiment, vilket det ju minsann inte är. Jag menar, det här med huruvida jorden är rund är ju inte precis en seriös vetenskaplig fråga det heller.
Will is actually just buying tickets for an annual excursion to Antarctica, which is organized by a company called ALE, or Antarctic Logistics and Expeditions.
Vad Will Duffy har gjort är helt enkelt att han har köpt några biljetter på en turistresa i praktiken till Antarktis som arrangeras av företaget ALE, Antarctic Logistics and Expeditions, på ett av deras flygplan till företagets bas i Union Glacier i västra Antarktis. Där ska man sen stanna i 4 dygn. Hela kalaset kostar mer än $35,000 per person, som sagt ur Will Duffys personliga ficka. Duffy tycks verkligen anse att det är värt stålarna att få ett gäng foliehattar på internet att hålla käft om solen inte går ner sen, vilket vi då tydligen förväntas uppfatta som obevisat. Nåjo, Union Glacier ligger på omkring 80 grader sydlig bredd innanför den sydliga polcirkeln med god marginal. Så med andra ord, den antarktiska midnattssolen ska gå att se där om jorden är rund. Ja, no, det får vi väl se sen i december när det slutliga experimentet når sin slutliga slutsats. Bägge parter i tvisten har lovat acceptera slutresultatet och justera sin världsbild därefter. Men grejen är ju den att plattjordarna på internet, de har en meddelat att de inte kommer att ändra sin åsikt. Också om midnattssolen visar sig lysa på Antarktis. Geron är inte en, inom citat, riktig plattjordare.
You know, and bringing people in like Geron to your little final clown show.
Han är en av NASAs lejda marionetter. Och alla filmsnuttar och direktsända videostreamar från Union Glacier. Jo, den ytterst seriösa Dave McKeegan har för sin del förberett en hel massa praktiska experiment. De kommer naturligtvis att vara fejkade, säger plattjordarna redan nu. Ja, och sen finns här ju faktiskt en aspekt till som jag inte har vidrört ännu, nämligen: varför har inte plattjordarna själva ordnat resor till Antarktis för länge sen för att titta över kanten? För att de tror att man inte kan åka dit. Tillgången till Antarktis är, som de ser det, extremt begränsad genom det så kallade Antarktisfördraget från 1959.
It's the one continent that nobody's allowed to go to. Antarctica.
Beväpnade soldater från FN patrullerar på ismuren och ser till att alla nyfikna hålls borta, menar de. Också det här är ju strunt, naturligtvis. Antarktisfördraget säger ingenting sånt, bara att de undertecknade staterna ska förbinda sig till att bara utnyttja Antarktis till fredliga och vetenskapliga syften. Absolut ingenting om att det är strikt förbjudet att åka dit. Dyrt och svårt och i många fall livsfarligt, ju visst. Men det är en helt annan femma. Summa summarum, the final experiment är vare sig slutligt eller ett experiment i ordets egentliga bemärkelse. Men underhållande är det ju, visst. Och om plattjordaren Geron på riktigt är beredd att ändra åsikt när han ställs inför oemotsägliga bevis, ja, no, det ska ju uppmuntras. Det är ju helt i enlighet med vetenskapens innersta mening. En upptäcktsresa är en upptäcktsresa, också om det bara är en enda människa som gör den för sin egen världsbilds skull. Nå, vi får återkomma till det här i Kvanthopp sen då, inom citat, expeditionen är tillbaka från Antarktis. Om de inte ramlar av kanten. Det var allt för den här gången. Kvanthopp är tillbaka med ett nytt avsnitt som dyker upp på Yle Arenan nästa lördag. Till dess, ha det gott, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund.